Har du sett att det har fått väldigt mycket kritik och hån för att två snygga skådisar också råkar vara begåvade filmmakare? Vi pratar alltså Isak Kalmeroth och Christian Fandango som har gjort en filmatisering igen då av boken Dr. Glass. Mm. Och det här har fått, liksom, det var ganska lite rapportering om själva filmen. Och istället så handlar det om nästan utseende hån för de här manliga skådespelarna. Jacqueline Dén har då skrivit en text i Aftonbladet.
Alltså jag har inte läst texten.
ingen av oss har läst texten. Men det gör ingenting för han har inte sett filmen.
Nej,
så nu ska vi kommentera på en text vi inte har läst om en film vi inte har sett och han inte heller har sett.
Så här, jag har en väldigt enkel åsikt. Och det är att det hör till kritikerns rätt att kommentera och tycka om kultur den inte har tagit del av.
Nej, men det
är en självklar och given del av att vara kritiker. Som det hette redan på 90-talet, tror jag. Det var väl Anders Locker som sa det. Att man behöver ju liksom inte höra The Doors för att förstå att de suger. Det räcker ju med att titta på dem. Och det här är, vad du än skrattar, en helt legitim åsikt. Så därför tycker jag att det är bra att Jack är ute och vevar mot en film man inte har sett. Det tycker jag är klädsamt.
Jag tycker att alla de här kritikerna ska kolla sig i spegeln. Ja. De hade aldrig pratat så här om det var två snygga kvinnor som hade också gjort film och var begåvade skådespelare. Alltså jag tycker att det tangerar sexism för hur man ser på manliga skådespelare som också är vackra.
Så kan det vara. Men ett annat problem, och det var det som var del två av min åsikt. För att man ska få vara den som kommenterar kultur man inte har tagit del av, då är grundförutsättningen att man kommenterar jävligt mycket kultur man har tagit del av. Förstår du vad jag menar? Det är först när man liksom bygger upp liksom sin trave av kritik, av omvärldskoll. Av...
Man kan inte börja med att vara slapp. Det är
nej,
det du säger.
Nej, exakt.
Du måste göra jobbet först.
Exakt. Och att avfärda någon utan att ha tagit del av den kan man inte göra om man är slapp heller för den delen. Nog om det. Och jag tycker att det generellt finns, inte minst inom svensk film, det finns också inom musik, att man väldigt ofta fastnar vid att klaga på hur dålig svensk film är. Jag har gjort det själv, men det är väldigt få som typ berättar om svensk film.
Vi har ju också världsstjärnor som man ofta förbiser. Typ Ruben Östlund, Tarik Saleh till exempel, för att bara nämna några, som är nominerade till typ Oscars.
Jo, eller liksom, men det är ju enda gången
hyllade på i Cannes. Det är ändå intressant att man väljer att inte, de räknas på något sätt inte.
Jo, men det, när Ruben Östlund gör någonting, det är väl typ då enda gången liksom svenska kultursidor på allvar intresserar sig för. Men det finns ju trots allt, och det är verkligen inte bara film, det gäller musik, det gäller i princip allting utom just litteratur faktiskt, där det fortfarande finns någon slags ansats till ambition, där man helt har lagt sig av med att informera, ta del av och kommentera det ständigt löpande arbetet. Så man reducerar sig själv till att ja, SFI har sin vårpresentation, då kör man en rapport från det. Men man gör ingenting däremellan. Och sen så skriver man en magsur text om hur dåligt allting är. Och det är ganska tråkigt.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Kristoffer, hej och välkommen till det här programmet.
Hej.
Och vi har ju ett modespecial idag.
Ja,
vi ska prata om pälsen och vi ska prata om runda versus spetsiga tån.
Ja.
Så jag tänker att vi ska dra igång på en gång för jag har så himla mycket att säga.
Ja, vi kör.
Välkommen till den här modepodden.
Ja, precis. Jo, nej men jag tänker ju, märkligt nog, oproportionerligt mycket på den smala tån för tillfället.
Ja.
Och då menar jag alltså bland skor, inte liksom någons privata tåform. Det här har jag också noterat inte fullt lika mycket i en diskussion inom dammode. Där verkar det som att ni får ha båda.
Ja, jag har båda. Mm. Jag uppskattar båda.
Mm.
Lite beroende på vad man har till, va?
Ja, men jag var i en skobutik häromdagen med tanken är full av smal versus rund herrtå. Och konstaterade att det här var ju överhuvudtaget inte en diskussion inom dammode.
Inte
det stod, där stod rundat år, där stod spetsigt år. De samsade samma utrymmet, va?
Men du menar att män måste välja?
Ja, exakt. Bland killkläder har den runda tån nästan så länge jag kan minnas varit helt dominerande. En mans goda smak definieras liksom av exakt hur rund tån kan bli.
Vadå, du menar att ju rundare tån desto bättre smak?
Exakt, det stod till och med i mitt manus. Och det finns flera anledningar till den här runda tåhypen. Några moderna, om vi ska börja i den änden, jag kommer krypa mig bakåt lite senare, är att den smala tån i fel händer och till fel garderob konnoterar väldigt dåligt klädd studentkille som handlat en outfit på Jack and Jones inför sin student.
Alltså jag växte upp när myggjagare fortfarande var lite, alltså det hade liksom gått ur trend, men det fanns ändå där och hovrade över modebilden. Och jag minns det, jag bodde i Argentina och dejtade en kille som hade varit med i den här filmen Two Days in Paris. Så han var liksom känd, han var skådespelare och han hade så oerhört spetsiga skor. Det var så spetsiga skor, kunde liksom inte titta på något annat än hans väldigt, väldigt spetsiga skor. Alltså, en man med myggjagare, vad är det för typ av man?
Vilken tid pratar vi om här nu?
Kan det vara 2012 kanske? 2013?
Ja, men då kanske han på något sätt kommer till det andra. Liksom, till min andra anledning till varför man inte gillar smala tår idag, det är helt enkelt att det är Eddie Slimans fel. Alltså Dior, sen på Saint Laurent, som ju liksom gjorde den smala herrtån till en stapelvara inom det som kallas den lite rockiga stilen. Och ett helt sista överhängande skäl till att den smala tån liksom inte är helt kosher inom herrmode är förstås att det ser lite bögigt ut.
Varför?
Nej, men jag tror bara, alltså, det är inte jag,
ja, det är
inte jag
känslan
som säger det. Det är bara vad jag tror är ett överhängande skäl, latent homofobi som trots allt pågår här.
Du brukar vara den första att inte delta i sånt.
Nej, det är trots allt mitt uppdrag att stå i det avancerade herrmodets frontlinjer. Skjuta gränsen för vad som är acceptabelt bara några millimeter då och då. Det här kan liksom inte göras av en redaktör på tidningen Café. Det måste liksom ske av någon som har tagit den i tvåan åtminstone någon gång.
Du menar att redaktörerna på Café inte har gjort det?
Nej, men så här, min garderob består idag mestadels liksom av olika plagg som vilar på arvet från mitten av 1900-talet kan man säga. Alltså amerikana och Japan. Och här har den runda tån varit en förstärkning av dokumenterat god smak. Så som den har varit och formulerats av modintresserade män i decennier. Du vet, Ivy League.
Alltså, skolan.
Den här stil som växte fram på de amerikanska elituniversiteten. Det fanns inga spetsiga skor där.
Man skulle ha runda tår. Spetsiga skor påminner ju om rebeller eller en cowboy.
Exakt.
Eller åtminstone en typ Pete Doherty.
Och han var ju stylad, de nämnda Eddie Sliman. Men den runda tån har liksom inte heller fått någon plats i den japanska arbetartraditionen.
Vad har man då?
Du vet, tabis, den här tvådelade tån som populariserades av Martin Margiela bland annat.
Absolut.
Den är liksom ett halvt sekel på nacken som komfortabel arbetarsko. Den runda tån utstrålar komfort. Den utstrålar ett slags obryddhet och så vidare. Och nu kommer då naturligtvis min argumentation för den smala tåns plats i en modern mans garderob.
Kul!
2026.
Spännande att höra.
Hänger du med nu?
Ja.
Det första argumentet. Den smala tån är en påminnelse om att Europa fortfarande existerar. Hur då, undrar du?
Ja, precis vad jag sitter och tänker på. Hur då?
Under förra sekelskiftet så blev den liksom, då blev den europeiska herrskon smalare. Liksom, tänk Wien, tänk Oscar Wilde, tänk Paris, alltså dandyn överhuvudtaget. Man introducerade en maskulinitet som var urban och den var kroppslig. Maskuliniteten blev någonting man liksom upphöjde och firade snarare än någonting liksom militäriskt.
Fråga. Varför förknippar man smala, långa tår med smala män? Finns det man ser sällan en lite större eller lite rundare man med en väldigt liksom smal och spetsig tå?
Det skulle jag säga är en relativt estetisk fråga. Den smala tån, alltså om du har en lite större kropp, så en smal tå tenderar att förstärka ögats bild av att din kropp är stor, helt enkelt.
Just det.
Men med det sagt tycker jag inte att det här ska hindra män. Jag är ju mycket som synes ointresserad av styling. Jag är intresserad av teori. Va? Går man ännu längre tillbaka än liksom 1800-1900-talet så var ju den smala tån ett uttryck för pengar. Det var någonting liksom som kungar och adel sysslade med. För de behövde liksom inte ha bekväma arbetartår, utan de kunde ha den här smala tån på galej.
Man tänker också direkt på liksom öst. Man tänker på Indien, man kanske tänker på Iran. Mm. Alltså många traditionella skor där är ju väldigt smala med spetsiga tår.
Och det är ju dessutom platser som de facto har haft väldigt liten påverkan på västerländskt mode. Jo, det har den ju.
Okej.
Okay. Alltså, ja, du kan ju ta att Drisvanoten approprierade en del liksom indiska mönster och sånt. Men silhuetten och figurerna har ju inte direkt återkommit på catwalken hela tiden. 1900-talet där, det blev krig. Och i krig har man runda tår, vem?
Ja, varför? För man kan fastna med den spetsiga tån i en skyttegrav, typ.
Ja,
det känns som det skulle kunna bli ett arbetsmiljöproblem.
Ja, men man snubblar på tån framåt, va?
Min farfar hävdade alltid att han lärde sig smyga i lumpen. Ja. Och att då ska man alltid ta...
Det är svårt att göra i klackskor.
Man ska alltid gå med hälarna först, hävdade han.
Ja,
men han är ju ändå sedan inte känd för sin tysta... framåtrörelse genom olika rum.
Nej, men den smala lästen återkom sen då på 60-talet, inte minst liksom hos Paris vänsterbank och situationisterna och sådär. Och då var den inte liksom camp eller queer, utan det var liksom en kontrollerad man som var modern. Inte flamboyant, men disciplinerad.
Det låter på dig som den spetsiga tån ändå har en politisk hemvist, och den har legat åt vänster, stämmer det?
Ja,
inte riktigt.
Jag nämnde ju Paris vänster mittfältare här nu då. Så det har den gjort, men det är inte en politisk tå, utan men den är kontrollerad, och jag kommer till det lite senare. Den andas ett visst mått av queerhet, inte jättemycket, men ändå lite. Och sen då, sista gången den hade någon plats i modebilden var i början av 00-talet när nämnde designern Eddie Sliman återinförde den på Pete Dougherty. Men sen runt 2010 har vi drängt sig runda tår. Vi har haft amerikanska och japanska stiltraditioner inom herrmode rakt av. Och därför, 2026, måste vi naturligtvis påminna oss själva om att Europa faktiskt inte är en konstruktion eller ett påhitt, utan att Europa har en historia och en plats i världen som dessutom ifrågasätts nu. Så därför står vi inför ett val, va? Varje man, fortsätter den trygga runda tån konsensusen? Eller återinför en aggressiv formmedvetenhet och silhuettintelligens? Det är ditt val.
Får se dina skor.
Ja, men idag har jag ju runda tån.
Det är väldigt tår. Runda, oerhört
ja,
runda.
Jo, men har du varit ute?
Ja.
Jag hade ett par
kallt som i graven.
Bakgrunden till den här pratan som snart har kommit till sin inledning.
Vadå, du tycker klar än?
Nej, vi är på argument ett.
Oh, okay.
Är ju att jag alltså har köpt mitt första par spetsiga tår.
Så
här kommer liksom motiveringen till varför jag inte ska lämna tillbaka dem. Det andra argumentet är förstås att den smala tån är könskodad. Vi var inne på det lite. Nej, men den artikulerar kroppen, den förlänger linjen.
Man ser lite ut som ett L.
Mm. Och att vara maskulin är i någon mån att vara icke-självmedveten. Fattar du vad jag menar? Att man ska vara obrydd inför hur man ser ut, även fast man kanske är extremt noggrann med hur man ser ut.
Och vad har det med maskulinitet att göra?
Jo, men det är ju själva definitionen av att vara man, att vara självklar, att liksom vara bekväm och trygg. Det är därför du inte ser spetsiga tår överallt i herrskobutiker.
Och det där tycker du är fel?
Den smala tån destabiliserar det här, va?
Mm.
Man får mer porös könskod och inte minst en viss mått av kontinent. Va? Och redan i mitten av 1000-talet.
Ja, äntligen går vi en stor överblick.
Ja,
vad hände då?
Ja, men då associerades den smala tån med ett slags liksom, moralisk olydnad.
Oh.
Men den runda tån har i modern tid, de senaste nästan 100 åren då, från 50-talet i alla fall, representerat det som man på Södertörns högskola kallar hegemonisk maskulinitet. Va? Robusthet, funktion, workwear. Jag tror att du hänger med på det.
Jag
tror faktiskt det.
Alltså sitter du och gungar med på min boll?
Den smala tån är inte nödvändigtvis queer, va? Men den är åtminstone inte normativt maskulin. För att, du hänger med på skillnaden här, va? Eller för att tala med Judith Butler, vilket vi gör alldeles för sällan.
Det är verkligen 2010. Damn av.
Som ju beskrev,
gender trouble.
Exakt, som ju beskrev kön som något performativt, va? Någonting vi gör och konstruerar snarare än någonting man föds till.
Det har vi helt lagt av.
Och den smala tån är inte liksom per se feminin, men den stör åtminstone repetitionen av det vi har kommit överens om är maskulint.
Oh. Ja. Och då, så det är en motståndshandling?
Exakt, naturligtvis. Och då mitt sista skäl.
Ja!
Den subkulturella spänningen.
Aha.
Känner du till historien om Teddy Boys versus Mods?
Nej.
Det brittiska subkulturella kriget på 50-talet. På ena sidan hade man då Teddy Boys som tog sig an ett slags aristokratisk siluett och gjorde den till ungdomskultur. Och på den andra sidan hade vi modsen, va? De känner du till.
Ja.
De tog liksom till sig den italienska slanka modernismen och de vann också det här subkulturella kriget.
Hur kunde man avgöra en vinnare?
Ja, därför att modsen kom att definiera hela
60-talet.
Hela 60-talet. Teddy Boysen...
Var det de som blev teddy bears?
Ja.
Har det något med varandra att göra?
Nej, tyvärr inte. Men de reducerades ganska snabbt i något slags här frimärkesamlande eller veteranbilsrally. Alltså en väldigt perifer kultur utan påverkan på samtiden, men... Och det här är skälet till att så mycket herrmode fortfarande ser ut som det gör. Att modsen vann det här kriget var logiskt. De var coolare, de var mer moderna, generellt mycket bättre klädda och lyssnade på bättre skivor. Men nu är det dags att liksom låta de här Teddy Boysen få in någonting. Jag tycker, och då har jag ändå definierat mig som mod i perioder.
Jag har ju då googlat nu, äntligen. Och jag ser att det är liksom som Elvis på steroider.
Exakt.
De har liksom väldigt mycket sån här, nästan raggar, för alltså de har liksom dragit luggen som en, alltså nästan kvinnlig variant där det liksom möts i mitten som en bakdel typ. Så har de ju liksom lite amerikanskt inspirerade kläder, kanske en sån rosett istället för slips. Och de ser ut som raggare helt enkelt, fast ännu mer överdrivna.
Raggare, vad är ordet jag söker? Alltså påfåglar i någon mån.
Men jag föreställer mig att båda de här subkulturerna är liksom arbetarklass killar.
Ja, som alla subkulturer alltid. Okay. Men så här, och när den smala tån har kommit upp, liksom har det varit hos designer som Karl Lagerfeld, en person helt ointresserad av att vara modern överhuvudtaget. Jag tycker att det är dags att vi liksom tar och ifrågasätter 1900-talets subkulturella utveckling, åtminstone lite grann. Det är dags att modernismen, alltså modsens inflytande över vilka kläder killar ska ha, ifrågasätts lite. Så, vad gör då i min garderob den här smala tån jag inte har på mig idag?
Ja.
Ja, men det fungerar ju då som en påminnelse, va? Om ett annat arv. En annan idé om vad en manlighet är. Det blir ett medvetet avsteg från den runda tån. Så jag älskar den runda tån.
Ja,
jag kommer, I'm a sucker för den runda
tån. Det låter kanske
tån.
Som att man skulle kunna använda båda. Det beror på vilka byxor man har till, skulle jag säga.
Verkligen.
Alltså det är ju, eller vilken kjol om man är kvinna.
Nej, men verkligen. Alltså jag prövade ju dem i den här. Olika volym och olika vidd och så vidare. Smala byxor, glöm det.
För då blir man för mycket 2010.
Ja, men det går inte. Du behöver naturligtvis, som varje vuxen man, vida byxor.
Det låter lite konstigt, kombo vida byxor och spetsig tå.
Jag hade ju gärna illustrerat det här idag, men då hade jag ramlat på vägen hit. Så funktion gick före form just idag. Men den modeman som bara repeterar och aldrig destabiliserar är faktiskt inte värd i sin garderob.
Och vet du vad? Vi ska fortsätta prata mode. För jag har noterat hur i alla fall Stockholm har förändrats. Mm. Alltså på kort tid.
Mm. Mm.
Plötsligt i stadsbilden så är päls överallt.
Ja,
har du sett det här?
Ja, ja.
Även nu senast på New York Fashion Week så var ju päls. Varenda jävla catwalk.
I Stockholm är det ju väldigt mycket vintagepäls, va?
Mm. Nej, men det tror jag absolut att det är mycket fuskpäls. Och jag tänker ändå att det är en trend som strömmar just nu.
Mm.
Som går pälsens...
Ja, Men pälsen är ju, den har ju någonting, allt jag får säga.
Ah.
Åtminstone om man bor i Sverige. Mm. Det finns ju få saker som är bättre än vad naturen redan har kommit fram till. Men.
Bra sagt. Jag blev väldigt intresserad av vad fan det är frågan om. Mm. Så att jag har rest bakåt i pälsens historia och ska ta dig igenom den.
Mm.
Och vi börjar såklart från början. Jag pratar om vi stenåldern. För vi har ju liksom svept om oss djurhudar jättelänge.
Mm.
I 170 000 år var det verkar.
Mm.
Det är lång tid. Och vet du, tur var det. För vid det här laget hade vi tappat allt vårt kroppshår. Och 70 000 år sen, då började vi vandra ut ur Afrika.
Mm.
Och då var det tur som fan att vi hade päls.
Mm.
Så hände något otroligt. Den första nålen med öga uppfinns. Som man kan sy. Ah, ja, men den här äldsta upplagan tros vara 40 000 år gammal och hittats i Sibirien. Jag kan tänka mig att du är oerhört glad över den uppfinningen.
Ja, det är väl mänsklighetens största punkt. Det är konstigt att den aldrig nämns i samma liksom, andetag som hjulet.
Alltså, Karin Boys, vetenskapsjournalisten, hon menar att det är det viktigaste verktyget av alla.
Tack!
Och hon menar också att det är relativt få skillnader som särskiljer då homo sapiens, alltså oss, från neandertalare. Och en av dem är ju just då nålen. Vi hade nålen, vi uppfann sömnad, de kunde inget sånt. Så det som hände att de fick ju liksom bara dra runt över Euroasien, slätter insvepta i pälsstycken, medan vi hade liksom skräddat oss en dress. Jag kan knappt föreställa mig hur dåligt du hade mått om du var neandertalare. Alltså förstår du hur hemskt det hade varit för dig?
Och bara nålen var uppfunnen så hade...
Ja, men du hade inte haft tillgång till den. Du hade sett kanske en homo sapiens springa runt i en jättesnygg pälsskrud.
Ja,
och du hade gått runt där insvept i något pälsstycke, försökt hålla fast genom... Alltså det här var ju liksom istid som det här var. Så du hade frusit och gått runt där med någon insvepnad. Förstår du hur ledsen du hade varit?
Jag hade känt mig som alla lite rockiga män gör på Götgatsbacken i februari. När de går runt i sin lite för tajta skinnjacka och sin band-t-shirt genom det där jävla blåshålet.
Huttrar.
Och huttrar. Och så tycker de att de ser jättetuffa ut trots att de ser ut som förvuxna barn.
Ja. Då kan de vara glada att de i alla fall inte levde för 20 000 år sedan. Mm. För då når ju kylan sin kulm. Alltså istiden är pikkall.
Mm.
Och då var det nära att nästan hela Europas befolkning strök med. Vi pratar alltså homo sapiens nu.
Mm.
Men det gör vi inte. Mycket. Eller antagligen helt på grund av att vi hade kläder. Annars hade det varit kört.
Mm.
Om vi nästan dog ut ändå med kläder. Fattar du hur det varit om vi hade inte haft
det? Ja, det hade inte varit bra.
Ja, det är högst oklart då när djurhudar får konkurrens av andra textilier. De äldsta bevarade kläderna är omkring 5000 år gamla.
Mm.
Men i Georgien så har textilfibrer hittats. Mm. De tros ha vävt för 34 000 år sedan.
Mm.
Och jag antar att även du är glad över den här uppfinningen.
Absolut.
Och i takt då med att andra material blir vanligare så blev pälsen ett plagg som markerade rikedom och social status.
Mm.
För 2000 år sedan i den antika Egypten då var liksom leopardhud en symbol för hög status och bars bara präster och kungligheter. Och för 1000 år sedan, stora hopp nu,
naja,
då draperar sig rika vikingar i bäverskinn. Och deras viktiga handelsvara, vad är det?
Skinn.
Päls. Päls. Mm. Skinn. Vi pratar björn, värg, räver, utter bland annat. Det var inte bara så att det var rika som bar päls för att det var så dyrt. Nej, det var till och med förbjudet för vissa att bära päls. På 1300-talet så bestämde sig nämligen Englands kung Edvard den tredje för att bara kunglighet fick bära päls av hermelin. Mm. Och den här lagen den hette Fur Act och bestämde då att alla övriga som fick bära päls, alltså vanlig päls, var ärkebiskopar, adelsmän, riddare och personer som spelade minst 100 pund per år.
Ja.
Om en fattig parvel satte på sig päls och kungen fick se det, eller någon hörde om det, då blev den konfiskerad. Mm. Och sen så fick kungen själv hitta på ett lämpligt straff. Och vad händer sen? Vi pratar 1600-tal. Filthatten blir oerhört populär. Av bäverpäls är den gjord av.
Mm.
Den är så populär att bävar nästan utrotas. Men faktumet nu att en hel art nästan bara finns i form av människokläder, det får ingen att ifrågasätta pälsens status. Tvärtom, efterfrågan bara ökar både i USA men också i Europa. Till en början så är liksom pälshandeln, som kommer mycket från USA, är en byteshandel mellan ursprungsbefolkningen och nybyggare.
Mm. Mm.
Men såklart så kommer pälsjägarna på att det är ett eget yrke. De konkurrerar ut den här byteshandeln och börjar själva jaga pälsverken. Och den här liksom jakten gör att de tränger liksom längre in i Amerika, längre västerut och gör att det är möjligt för nybyggare att haka på efter. Så liksom jakten på päls gör att USA kolonialiseras allt mer och ursprungsbefolkningen tvingas samman i små reservat.
Mm.
Okej, folksug för päls. Det avtar inte, tvärtom. Filmen har kommit. Vi är på 1900-talet, Kristoffer.
Jag är med.
Ja, skådespelare. Vi pratar Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor och Rita Hayworth. De bär pälsar.
Mm.
Och på film, i modetidningar och i vanliga tidningar. Och det här skapar sånt sug i även lägre samhällsklasser. Så att kvinnor vet inte vad de ska ta sig till för de är så sugna på päls.
Nej.
Och drömmen går i uppfyllelse. För efter andra världskriget, då får ju USA och Västeuropa ett ekonomiskt uppsving. Och de gör att även medelklassen har råd med päls.
Men när kommer en problematisering här någonstans?
Mm, du ska få höra alldeles strax. Den här pälsen bärs kanske inte till vardags.
Nej.
Och är oftast den dyraste utan jämförelse plagget i en kvinnans garderob. Och samma tid som gör att det är möjligt för de här kvinnorna att köpa,
mm,
det är att minkfarming industrialiseras.
Aha.
Och nu börjar vi komma till det problematiska.
Mm.
Men också att avbetalningsköp blir vanligare. Men kändisarna som idag är med och populariserar och gör att liksom de lägre samhällsskikten vill ha päls,
mm,
de blir också pälsens fall. Du vet vad jag pratar om, va?
Ja.
För nu börjar kritiken, djurrättsaktivismen. 68-generationen, de ser pälsen som en symbol för borgerliga drömmar. Och helt ärligt, ond, bråd, död.
Det finns ju grader i helvetet, så att säga. Men industrialiseringen av pälsen har ju lett till dokumenterat starka vidrigheter för djur och så vidare. Med det sagt så är ju, alltså pälsen är ju en symbol, inte minst för att den är visuellt kraftig, som ju har gjort att den har hamnat på, alltså den är svartlistad på ett sätt som gör att man har nästan köpt sig ett frikort. Jag menar, mina skor är gjorda i skinn.
Mm.
Jag har en skinnjacka, en sån här kärlingjacka som är mer eller mindre är en ut- och inåtvänd päls. Jag känner inte mig liksom lite edgy när jag går med den på stan, för jag vet att inte en jävel bryr sig. Men den är ju, alltså det, och i ärlighetens namn, jag vet inte exakt hur den är framtagen, nej, av vem som har producerat den. Men den bär inte liksom samma politiska risk. Som...
Det fanns ju även uppgifter om typ angora kaniner eller vad fan det gör.
Ja, eller en minkpäls eller vad det
är. Ja, eller liksom en stickad tröja kanske inte liksom... har varit helt alltid rätt, nej, framtagen heller.
Nej, så jag,
men... en viktig tänkare inom djurrättsfrågor och pälsen är den australiensiska filosofen Peter Singer.
Mm.
Känn till honom.
Ja.
Han släppte boken Djurens frigörelse 1975 och den liksom slog ner som en bomb.
Mm.
Han menar att liksom vår relation till djuren liknar slaveriet.
Mm.
Och att 96% av alla däggdjur är ju under vår kontroll.
Mm.
Medan vi inte ens utgör 1% av allt levande på planeten.
Nej.
Är det rättvist, undrar han? Nej. Det tycker han inte.
Han räknar ju med alla insekter då. Det ska man väl i och för sig göra. Men siffrorna blir lite annorlunda om man...
Bara räknar däggdjur.
Ja.
Mm.
Ja, eller om man räknar in allting som inte är ett vedervärdigt flygfä med 8 ben.
Det här skulle han kalla specism.
Såklart.
Det du håller på med
det
nu.
Var det som var skämtet.
Och det då betyder att man diskriminerar på grund av arttillhörighet.
Mm.
Det är liksom djurens motsvarighet till sexism eller rasism.
Men jag tänker liksom... Alltså, en person som Morrissey till exempel, känd djurrättsaktivist, släpptes ingen mitt i smör.
Och vegan.
Och vegan. Också enormt fåfäng.
Mm.
Jag minns en intervju där han sitter och skryter om sin Dior-kostym.
Mm.
Och jag är inte säker, men jag är jag vågar nästan svära på att hans skinnskor inte är
veganska.
Är veganska. Och här blir det nästan, det blir det som högern brukar liksom anklaga vänster för.
Mm.
Alltså det blir nästan så här poserande aktivism.
Ja,
fattar du vad jag menar?
Alltså det finns ju några designers, bland annat Vivienne Westwood.
Självklart.
Hon hade ju nära band till punkrörelsen. Hon var ju liksom tidig med att typ använda fuskpäls eller liksom hitta andra sätt att göra. Men även Stella McCartney, var ju, hon kom ju långt senare i början på 00-talet.
Mm.
Och hade kanske lite mer en sån snygg tjejaktivism när det kom till djur.
Mm.
Att hon, då hade liksom, fuskpälsarna funnits sedan 1800-talet.
Mm.
Men blev ju liksom egentligen möjlig att använda först efter liksom plastens intåg.
Mm.
Vad kan det vara, 50-tal typ. Och sen så när hon startade sitt märke, då är liksom fuskpälsen egentligen snygg nog för att gå på catwalken och typ göra en riktig entré i modvärlden.
Mm.
Men du har ju, alltså fake läder finns ju också.
Mm.
Men jag vet inte, det är ganska nyligen tror jag som det har blivit bra nog för att det ska se snyggt ut.
Med risk för att få djurrättsaktivister emot mig också, så är ju problemet med fejkläder att det inte är bra nog. Alltså det har inte det som konsumenter och människor som har haft burit skinn historiskt uppskattat med det. Till exempel att skinn andas.
Just det, det gör inte det, de här fuskarna.
Nej, det är en sämre produkt. Mm. Och det kanske får vara en sämre produkt om vinsten liksom,
är inte mod.
Exakt. Av det skälet så kommer det ha relativt svårt att slå i lager som inte först och främst definierar sig som politiskt medvetna eller intresserade. Fattar du vad jag menar?
Ja, ja.
Däremot kan man möjligen tävla med pris.
Pris?
Ja,
ja, det kan bli billigare.
Ja.
Mm, okej. Okay. Alltså just när minkarna, man trodde att de kunde börja slappna av. Vad hände då? Jo, TikTok börjar hålla på. Året är 2023 och allt som vi tidigare sett på internet är oerhört rent. Det är den här stilen som kallas clean girl aesthetics. Mm. Vart man vänder sig online. Du känner till den här stilen.
Ah, jo.
Det är liksom en minimalistisk stil där tjejer fokuserar på att se så nyduschad ut. Det bara går. Det är liksom vitt, bär dem hela tiden. Och så komplicerade hudvårdsrutiner som de kombinerar med vegankost, matchalatte och regelbunden pilates. Det är väldigt djurrättskompatibelt.
Verkligen.
Men sen så börjar det då viskas på nätet om mobwife.
Mm.
Och som internet funkar så är det plötsligt från en dag till en annan överallt. Det är alltså en stil som är att man ska försöka klä sig som en maffialedares fru. Helst Carmela i Sopranos.
Mm, okay.
TV-serien. Men du vet det här.
Jo.
Plötsligt ser vi bara vräka guldsmycken, hårt sotade ögon och framförallt päls överallt på internet. Och den här trenden stannar inte på TikTok. Som vi sa så har ju New York Fashion Week som var förra veckan varit översållad av pälsar.
New York Fashion Week är i och för sig platsen dit kläder går för att dö. Så vi behöver inte ta den på, ge den allt för mycket tyngd. Men
kändisar som tidigare då uttalat sig för djurens rätt.
Mm.
De tar plötsligt varje chans som får att klä sig i stora pälsverk. Systrarna Hadid till exempel, de här modellerna, Rihanna eller Kardashian-systrarna för att bara nämna några. Det går till och med så långt, Kristoffer.
Mm.
Så att New Yorks nya borgmästare, socialisten Zoran Mandanis, hans fru bär då en kappa med pälsdetaljer på hans invigningsceremoni nu i början på året.
Mm.
Det är också så att hon har på sig vad jag ser ut som en vintage pälskappa på deras bröllopsfoton. Mm. Och en sån här tunn, silky bröllopsklänning och över en pälskappa. Päls på socialister. Igen.
Mm.
Josef Stalin kår får man ju säga. Jag har ju sett de här bilderna på Lenin och Josef Stalin, de är ju såna stora rejäla kappor med liksom pälsdetaljer.
Alltså det finns så mycket redan producerad päls i världen under tveksamma former, men som har sålts och hamnat på second hand.
Och jag tror att jättemånga av de här pälsarna vi ser är arvegods eller second hand fynd.
Det finns ju också relativt ofta. Jag ska verkligen inte säga att folk på New York Fashion Week ägnar sig åt det, men det finns ju rimligen också deadstock som det heter. Alltså, det som blev över när man en gång sydde kläderna. Det tenderar att ligga och skräpa i olika förråd här och där som man skulle kunna
ha dammat av och använt sig. Okej, men det är ändå någonting med att vi lever i en så skamlös och skruppelfri tid.
Mm.
Där all typ av motstånd är så himla off. Alltså vi pratade ju i torsdags om den här aktionen på Dramaten.
Mm.
Det är liksom nästan som ett liksom parentes i vår tid när någon gör någon typ av motstånd eller har någon typ av politisk idé som går emot bara att vara snygg och rik.
Ja.
Men jag tror ändå att det kommer vara som det alltid är. Att snart går vi in i en ny fas. Om vi nu lever en skrupelfri och bara en nihilistisk tid så är det dags att börja damma av det här gamla exemplaret av djurens frigörelse.
Mm.
För jag tror tiden kommer vara inne. Alltså nu går varenda jävel i päls. Så det kommer formuleras ett motstånd.
Mm. En sak kan vi vara säkra på.
Att det varenda inte blir du och jag som gör det.
Nej, men dels det. Men också att om varenda jävel går i päls, så hur mycket man än fantiserar om att varenda jävel är ekologiskt medveten och köpt en vintagepäls, så kan vi ge oss fan på att det har de inte alls det, utan det har satts upp nya små mink-Auschwitz över hela världen för att mata det här monstret.
Tack för idag, Kristoffer.
Tack.
Och tack även till vår producent Mattias Valenius. Och tack till vår tekniker Astrid Ankerkrona. Vi hörs nästa vecka. Och fram till dess, då kan ni följa oss på Instagram. Eller så gör ni inte det.
Helst inte.
Vi gör så att frukostbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hejdå!
Hejdå!
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.